Tack att vi är beroende av dig, helige Ande, och vi vet att du är här. Du är med oss här i vårt möte idag. För vore du inte här, då skulle vi inte ha gudstjänst. Nej, vi är helt beroende av dig, helige Ande. Tack att du gör ordet levande för oss. Inte bara ordtext, utan du gör det levande. Det är kraft i ordet. Därför du har sagt det, ditt ord, och du gör det levande för oss, helige Ande. Tack att du är med mitt vittnesbörd här, jag ska säga. Att det kan bli till hjälp för någon. Tack Jesus kär, att du är densamme igår, idag och i all evighet. Och du vill göra under och tecken ibland oss, ibland ditt folk, Herre. Och vi tror och hoppas på detta. Vi vet att du är densamme nu. I Jesu namn, amen. Jag får önska er alla Guds frid. Och när vi skulle lämna Ögelstopp, Tenhult, så var det disigt och mulet där. Men så tittar jag på appen SMHI. Ja, klockan 10 är det sol i Aneby. Ja, vad fint, tänkte jag. Det ser ju bra ut. Men så kom vi längre här åt ifrån österut, ifrån Lekeryd, och vi kom i Boafall. Vad konstigt, det är ju, ser ju lika grått ut här, men det kanske är sol i Aneby. Men det var det inte. Men det ska bli sol. Ibland kan det dröja saker och ting, hörni. Vi får vänta. Men vi tror att den kommer. Jag är själv väldigt, jag älskar solen, jag älskar ljuset. Därför tycker jag det är lite tråkigt framöver här, för allt blir mörkare och allt blir kallare. Jag tycker mycket bättre om våren, för då vet jag att hela tiden blir ljusare och varmare. Men så är det med vår natur och klimatet och så. Det är vår skapelse, det är Guds skapelse. Tack och lov. Tack Mary för att du, för din underbara sång här, och Birgitta också. Vi får betjäna varandra med våra gåvor, hörni. Vi har fått gåvor. Vi har fått nådegåvor. Och vi får betjäna varandra. Vi ska stötta varandra, uppmuntra varandra med dessa gåvor som vi har på olika områden. Det är det som församlingen är till för. Jag ska läsa ett par verser här som ett underlag för mitt vittnesbörd. Jag kallar det för vittnesbörd, för jag är ingen pastor, det vet ni. Två välkända verser från Hebreerbrevet 12. De två första verserna där, Hebreerbrevet 12. När vi alltså har en sån stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och så läser jag första versen igen ifrån Levande Bibeln. Låt tanken på alla dessa trons hjältar sporra oss, så som en idrottsman sporras av sin publik. Andra versen. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, när man läser det här så tolkar jag det så här, att det kristna livet, det är utan tvekan en resa. Vi gör en resa, en livsresa, ett lopp, en vandring. Vi är på väg. Vi är på vandring på en väg. Och Jesus, han själv talar om två vägar. Han undervisar om två vägar. En smal väg och en trång port. En bred väg och en bred port. För att avlägga ett personligt vittnesbörd här, så vill jag göra det. Jag har gjort ett val i mitt liv. Jag vill vandra på den smala vägen. Och jag har ett mål, det eviga livet i himlen. Och jag tror att de flesta av er här som är med här idag är mina medvandrare på denna väg. För vi har ett mål. Annars vore det helt meningslöst att jobba och kämpa om vi inte har ett mål. Nej, vi har ett mål, ett sikte som vi ser fram emot. Och vi ska ha blicken fäst på Jesus som jag läste här. Guds ord, men samtidigt så ger inte Guds ord oss några löften om en problemfri väg. Utan vi upplever kamp, nederlag, seger, upprättelse, förlåtelse, förnyelse och så vidare. Men det är faktorer som vi lever med och som följer med oss. Men samtidigt så har vi Guds löften om hjälp, kraft och beskydd. Vi har Jesus med oss, den helige ande, är vår hjälpare och ledsagare. Och vi har församlingen. Vi får stötta varandra i församlingen på den här vägen, livsresan som vi gör, målet som vi har, himmelen. Men vi har varit med, som jag sa här, vi har allesammans varit med om nederlag. Jag har varit med om nederlag i mitt andliga liv. Jag har varit yrkeschaufför och kört lastbilar sedan början på 70-talet. Många mil. Och jag hade en nedgång i mitt andliga liv. Den andliga temperaturen sjönk. Satan satt in, frestade mig. Satan är sån att han frestar oss på de områdena som man vet att vi är kanske lite svaga på. Och det var så lätt, jag satt och körde mil efter mil efter mil, och ibland långa sträckor och ibland kortare och så vidare. Så att jag hade en period där det var slutet på 70-talet och början på 80-talet när jag rökte. Och det var så att det kom sig bara, jag vet att det var djävulen. Så att jag kände mig, det var jobbigt. Och jag tappade inte tron, det handlade inte om det. Utan jag hade en nedgång. Men så, det var ju så här på den tiden att man hade i lastbilar och i personbil, man hade en kassettbandspelare. På 70-80-talet så fanns ju inte CD. Utan man hade kassetter, de här lilla kassetten och kassettbandspelare. Så jag abonnerade på en bandmission som trosnistan hade då. Det var precis i början på 80-talet. Och jag fick ett kassettband varje månad. Och det satt jag på i lastbilen. Åh, vilket lyft det blev, hörrni. Jag hörde, vi känner till bröderna, det var från trosnistan. Det var Göran och David Uvesko och Kurt Johansson. Och det var alla härliga förkunnare jag hade som... Jag bara matade med detta. Och jag blev helt fri ifrån det där. Jag hade inget jättebegär, men jag blev fri ifrån det där. Och kastade ut cigarettasken ut i skogen eller vad det var. Ja, och det är fantastiskt med Guds ord, hörni. Att vi matar oss med Guds ord. Det lyfter upp oss. Amen. Det är därför det är levande. Det är det vi behöver. Guds ord. Tack Jesus. Vi har ju en fiende, och det är djävulen, som han sa. Och Hebreerbrevets författare säger, ha blicken fäst på Jesus och lägg av det som tynger och frestar oss. Syndens laster, och att vi ska löpa uthålligt i det lopp och det mål vi har framför oss. För det är ett tävlingslopp. Bilden när man läser budskapet i Bibeln, det är som ett tävlingslopp vi är på. Paulus säger, kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blir kallad till och som du bekänner dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. I kapitlet före här, kapitel 11, så räknas det upp en massa i Bibeln, flera stycken i Bibeln, som alla hade handlat i tro, uthållighet och lydnad. Det var ledare och profeter som Gud hade utvalt. Jag ska bara nämna några stycken här. Abraham, Noa, Josef, Mose, Gideon, Deborah, Samuel, David, profeterna och så vidare. Man kan säga att de har ju handlat före oss. Och de har segrat. Det står ju här att vi har en stor sky av vittnen omkring oss. De vittnar för oss genom skriften. Deras vittnesbörd gäller för evigt och det gäller idag. De gav inte upp när de handlade i tro, uthållighet och lydnad. De var troshjältar, de här som är uppräknade i det elfte kapitlet. Och det är så välkänt och vi känner till det. Och det nämns en händelse där i kapitel 11, det var Jerikos murar. Det var så att när Josua skulle inta, med sitt folk skulle inta det utlovade landet som flöt av mjölk och honung. Den första staden som skulle intagas, det var Jeriko. Det var den första. Och då säger Gud så här till Josua: det var redan klart, jag har givit Jeriko i edra händer. Men handla på min befallning. Och då skulle de tåga runt den här staden i 6 dagar. En gång varje dag. Och i täten framför arken skulle 7 präster bära 7 basuner. På den 7:e dagen, då ska ni tåga 7 gånger. Och prästerna ska blåsa i basunerna. Och när sista rundan är avslutad, då ska det blåsas en utdragen ton. Och så ska folket ge upp ett härskri. En utdragen ton och så ett härskri. Ja, i mänskliga ögon en dåskap egentligen. Men uthålligheten och lydnaden på Herrens befallning, det gav resultat. Murarna föll och staden kunde intas. Tack och lov. Jag har skrivit ner lite här och det har visst de har klistrat ihop. Jag behöver lite hjälp. Annars vill jag egentligen inte ha nedskrivet. Jag skulle önska att jag vore sån så att jag fick mitt budskap direkt från den heliga ande och sen bara köra på. Men jag har mina begränsningar. Det har vi ju alla. Och vi behöver ha lite stolpar när man ska vittna så här. I mitt budskap idag när det gäller uthållighet, för det är det som är liksom mitt budskap här. Jag har skrivit som rubrik här: uthållighet ger seger, har skrivit. Och då när det gäller uthållighet, då måste man komma in på ett område, och det är på bönens område, vårt böneliv. Och i Lukas evangelium kapitel 2, i Lukas evangelium så finns det 2 exempel när Jesus undervisar i liknelser om att vara uthållig i bön och inte ge upp, var envis. 2 liknelser har han. Och den ene, det är från Lukas 18. Och där är 2 personer inblandade. Det var en domare och det var en kvinna, en änka. Och hon hade en tvistefråga med domaren som skulle lösas. Hon ville få rätt mot sin motpart, troligen hennes man, hon var änka. Då står det om den här domaren att han var en ogudaktig domare. Han fruktade inte Gud. Troligen så var han korrumperad. Alltså han hade ingen respekt för människor, står det. Änkan, hon representerade kvinnor som hade mycket svårt vid den här tiden. Och hennes försörjare hade gått bort. Och hon hade inga mutor och ge åt den här domaren. Men hon ville få rätt mot sin motpart av domaren. Och då står det där att först så ville då domaren, han ville demonstrera sin maktposition och inte gå henne till mötes. Men så står det så här, men till slut måste han ge kvinnan rätt på grund av hennes envishet. Hon var så envis när hon gång på gång uppsökte den här domaren och bad om hans hjälp i en tvistefråga. Hon fick rätt till slut på grund av hennes envishet, och han gav upp domaren. Och då säger Jesus så här, skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda när en ogudaktig domare gjorde det? Vilket härligt löfte vi har, hörni. Vi får vara envisa och uthålliga i bönen. Vi får till och med tjata på Gud. Sen finns det ett exempel till Jesus i Lukas 11. Det handlade om en man eller familj som får besök mitt på natten utav en vän. Det är lite jobbigt det där med att folk kommer på nätterna. Men av någon anledning så kom han på natten där till honom. Och den här mannen hade ingenting att ge honom där. Han skulle ha något att äta, han hade inget att ge honom. Så då går han in till en granne, är det väl, som är hans vän då. Och knackar på där mitt på natten. Och han ligger och sover med sina barn där. Ni kan läsa om det här i Lukas 11. Han ligger och sover där med sina barn. Och låt mig vara i fred, säger han. Dörren är stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något, säger han. Och då fortsätter Jesus. Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att göra det ändå. På grund av att han vill inte bli utskämd utav det här som hade kommit till honom under natten. Han vill inte skämma ut sig. I en annan översättning så står det att han var påträngande när han skulle väcka sin vän i natten. Han var envis. Och med det här budskapet så vill Jesus poängtera till oss att vi ska vara uthålliga. Han säger här nu i 9:e versen, bed och ni ska få, säger Jesus. Det talar till mig om omedelbara bönesvar. Bed och ni ska få. Jag har varit med om omedelbara bönesvar. Det kanske ni också har varit, säkert. Att det har skett på en gång. Sök och ni ska finna. Ja, det talar till mig om att det kanske tar en tid. Det finns en väntetid. En kortare eller längre tid. Men till slut så får vi bönesvar. Bulta och dörren ska öppna, säger Jesus. Ja, det talar till mig om att ge inte upp. Var uthållig. Bulta på. Tjata på Jesus. Så ska du få uppleva bönesvar. Då kanske någon säger så här, jag har haft ett bönämne. Jag har bett i 30, 40, 50 år. Och inget har hänt. Ja, jag har inget svar på det. Men vi ska ändå hålla på. Det kan ju vara en människa som ni ber för. Att den människan ska bli frälst. Men jag tror att i slut så sker ett under med den människan. När vi är envisa. Jag pratade med en man en gång. Han sa så här. Ja, men det räcker väl att bedja Fader vår, sa han. För det har ju Jesus lärt oss. Det räcker väl att bedja. Det är några år sedan nu. Men jag minns inte exakt vad jag sa. Men jag sa säkert så här. Ja, känner du så att det räcker att be Fader vår, så gör det. Gör det. Om du känner att det känns rätt för dig. Men samtidigt så har ju Jesus, han har ju uppmanat oss att vi ska bedja i hans namn. I Jesu namn får vi bedja. Det har ju fått mandat att göra. Använda Jesus namnet. Därför att där har vi segern. Och Jesu blod. Där har vi segern. Tack och lov. Paulus, han säger så här vid tillfälle. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Amen, tack och lov. Men som han sa, vi har personliga bönämnen och vi beder. Och vi kanske gråter ibland. Vi beder för nära och kära. Vi beder att bli frälsta. Vi har ett personligt bönämne. Marita och jag, det är en släkting till oss, en kvinna som lider svårt av cancer. Och läkarna gör vad de kan. Vi får tacka Gud för läkarna. De gör vad de kan. Men den stora överläkaren, hörni, han är i himlen. Jesus. Och vi ber, vi tror att Herren ska gripa in. För det verkar som att det har stannat upp. För att egentligen så har hon egentligen inget hopp, den här kvinnan. Egentligen. Mänskligt sett. Medicinskt sett. Men det sista vi hörde är att det har liksom stannat till. Och det, ja, vi är inte upp, vi beder. Vi är inte upp. Vi beder varje dag för henne. Vi tror på bönen så. Det finns en gammal känd klassisk bok som har titeln Kristens resa. Nu tänker jag på det här att vi gör vår resa. Vi har ett mål. Den heter Kristens resa, den här boken. Han som skrev boken heter John Bunyan. Han föddes i England 1628. Och huvudpersonen heter Kristen. I boken berättas om hans dramatiska livsresa för att nå sitt mål, himlen. Han hade flera medvandrare med sig, både onda och goda. Och svåra prövningar mötte honom och frestelser på den här vandringen. Det sista svåra hindret han hade, och då var han så långt framme så då såg han himlaporten. Då såg han Jerusalem. Då var han nära. Men han hade ett väldigt svårt hinder till, och hans medhjälpare som heter Hoppfull. De skulle gå genom dödens flod. Och det såg fruktansvärt jobbigt ut för Kristen. De gick ner i vattnet. Och Kristen, han började sjunka. Jag klarar inte det här, jag sjunker. Men Hoppfull, hans medhjälpare, nej, du måste se framåt, titta uppåt, se framåt och gå, så bottnar du, sa han. Men han tvivlade och han sjönk och han fick hjälpa honom. Tänk, hörni, att vi får hjälpa varandra på vår resa till himlen. Som jag sa det, vi får stötta varandra, hjälpa varandra med våra gåvor. Kristen, han gjorde som Hoppfull sa. Han såg framåt på himlaporten, på staden Jerusalem. Och när han gick så började han bottna och vattnet försvann. Och han nådde himlen till slut, hörni. Amen. Tack Jesus. Vi är gäster och främlingar här på jorden och vi är på vandringen, vi har ett mål. Paulus säger, vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Jesus Kristus. Och Jesus, han talar ju här, som han sa tidigare, om de två vägarna. Den breda vägen som leder till fördärvet, helvetet. Den smala vägen som leder till livet, till den himmelska världen. Och som han sa tidigare, jag har ett mål, jag ska aldrig ge upp. Jag ska inte svika och förneka min tro, min bekännelse och min tro på Jesus Kristus. För han är min Herre och frälsare. Uthållighet är inte passivitet. Uthållighet är aktivitet. Amen. Vi är många här som delar den här bekännelsen. Tack och lov. Jag har alltid varit fascinerad av kampen och uthålligheten i den idrottsliga världen. Då tänker jag speciellt på löpargrenar. Hur man kämpar och man ska vara uthållig. Och det finns olika distanser i de här lopperna. I stora tävlingar, ja, då är ju, jag tror det är 100 meter man ska springa. Och man ser då på tv hur de spänner redan från starten, så ska de ge allt. Och hela vägen, det är ingen taktik att ta det lugnt i början och försöka få hålla ut. Utan det är liksom att ge allt hela vägen i den här korta distansen 100 meter. Men det finns en distans som heter maraton. Och den är på över 4 mil. 4 mil och drygt några kilometer. Ja, det är ungefär som här från Aneby torg ner till Jönköping City. Jag ska ta ett par exempel här. Hur människan kan vara uthållig i svåra stunder. Det är en man och en kvinna här. I OS så sprang maraton. Och man fascineras av deras oerhörda envishet att hålla ut. OS, eller olympiaden, världens äldsta tävling, startade i Grekland för flera hundra år före Kristus. OS i friidrott 1968 gick i Mexiko. Närmare bestämt i huvudstaden Mexico City. Den ligger på cirka 2200 meters höjd, den här staden. Och det innebar att många hade det jobbigt i vissa grenar i den här tunna luften. En del hade nytta av det, för det var en längdhoppare. Han flög som en fjäder och hoppade så långt, den amerikanske längdhopparen, så att de trodde inte det, att de var tvungna att ta fram måttband för att se om det stämde. Han hoppade 8,90 och det höll sig i årtionden. Det var helt otroligt. Jag kommer själv ihåg det. Jag är så gammal så jag kommer ihåg 68. Men i alla fall, det var maraton. Och det var en man ifrån Tanzania. Han tävlade för Tanzania. Han heter John Stephen Akvari. Han var 30 år när han tävlade. Han hade aldrig tränat på hög höjd, så att han var ovan. Och det står att han föll. Jag har tittat på det på YouTube. Han föll under loppet och skadade sitt ben. Så fick han ett bandage. Men han gav inte upp, utan uppvisade en extrem uthållighet och envishet. Och bilderna visar att ibland så stannar han upp och sen går han lite. Men han skulle nå målet. Han skulle korsa mållinjen. Och när han äntligen kommer in på jättestadion som siste man, då hade det nästan blivit mörkt. Och det satt några stycken kvar på läktarna för att se honom. Men han skulle korsa mållinjen och gjorde det. Och när han kom i mål, då fick han ta hand om funktionärer. Ta hand om honom. Han hade kämpat till det allra yttersta. Men han hade fullbordat sitt lopp. Det är helt otroligt vad en människa kan åstadkomma. Likaså var det en kvinna lite längre senare. Det var också i OS 1984 i Los Angeles. Då var det en kvinna som tävlade för Schweiz. Hon var 39 år när hon sprang det här maraton. Gabriella Anderson Cheese. Hon hade det jobbigt. Fruktansvärt jobbigt. Det var 30 grader varmt. Och det står att hon missade den sista vattenstationen. Så att hon var uttorkad av trötthet. Så kom hon in på stadion. Kanske cirka 20 minuter efter det här som hade vunnit. Och när hon kom in på stadion så går hon. Hon raglar, ser man. Som en drucken. Men de sista 400 meterna tog 5 minuter och 44 sekunder. Hon var helt slut och funktionärerna kommer där för att stoppa henne. Det är fara för ditt liv. Nej, hon skulle korsa mållinjen. Hon skulle nå målet. Och hon gjorde det. Och när hon kom över mållinjen så tar de hand om henne och lägger henne på en bår. Det har talat till mig detta, dessa händelser. Att inte ge upp, hörni. Vi får inte ge upp. Vi har ett mål. Vi får inte ge upp, hörni. Tyvärr så finns det kristna som har gett upp kampen och striden. Man har tappat något, kommit ur kurs, glidit ut från centrum på den smala vägen. Tyvärr finns det också brinnande, jag vet det, det finns brinnande väckelseevangelister som har slocknat. Satan har fått den på fall. Jag vet det. Fienden han går omkring som en rytande lejon står det. Och söker efter någon att sluka. Tack Jesus att vi får, att vi har någon med oss som ger kraft. Den heliga ande, vad vi är beroende av honom. Jag tänker på den kristna ungdomen idag. Vi lever i en svår, tuff tid. Att stå emot trycket idag från ett världsligt tänkande på många områden. Att handla och gå emot strömmen, det kostar idag. I skolan, på arbetsplatser och så vidare. Jag vill understryka det, hur viktigt det är att vi får leva nära Jesus. I centrum av Guds vilja. Få göra andliga upplevelser som tar på djupet i deras liv. Det är räddningen för våra ungdomar, hörni. Att få göra andliga upplevelser som tar på djupet. Andedopet är en oerhörd kraftkälla. Och jag minns när jag var ung hur det andliga ledarskapet då förstod hur viktigt och avgörande det var att för oss som ungdomar att vi fick uppleva anden, en andens dop. Det hade de klart för sig. Och jag minns ju själv hur jag upplevde mitt andedop. När jag låg på första bänken och man bad, la händerna på mig och jag upplevde det. Det är andens utgjutande i den här tiden vi behöver uppleva, hörni. Andens utgjutande. Och det här gäller oss också, vi som är äldre. Jag ska avsluta också med Jakob, vad han säger. Aposteln Jakob i hans brev. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona. Eller en annan översättning, den livets segerkrans. Som Gud har lovat dem som älskar honom. Vi får inte halta på två sidor. Elia han sa till sitt folk. Hur länge ska ni halta på två sidor? Profeten Elia. Hur länge ska ni halta på två sidor? Nej, vi ska hålla oss på vägen, hörni. Livets väg som leder till himlen. Tack och lov. Jag vill avsluta med det nu, klockan går. Vi ska lyssna till en lovsång här till slut. Som jag tycker passar till mitt vittnesbörd. Det finns en väg mot framtiden, heter den. Vi får lyssna till Ida Möller och Hillsong. Vill ni ha någon förbön så är välkomna fram och hjälps åt och beder. Vi ska betjäna varandra. Tack Jesus. Vi lyssnar till den nu. Amen.